Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna till dagens sätt av Denke och Berns. Utan Berns, men med mig Denke. Men det är inte bara jag, utan med mig i studion idag så har jag Jimmy Jonasson från Sefina Pantbank.
Yes.
Välkommen.
Tack.
Och så säger jag studion. Vi sitter ju faktiskt hos er på Sefina Pantbank.
Då är det en jättestor studio. Men ja, välkommen till oss.
Ja, det, ja exakt. Det är faktiskt du som ska säga välkommen till mig den här gången.
Fast det är din podd.
Vad ska vi prata om idag, Jimmy? Vi ska prata om kopior.
Ja, jag tänkte att vi skulle beröra det ämnet lite grann. Ja. Som att den marknaden har ju blivit än värre än vad det var när jag började för snart 20 år sedan.
Du och jag har ju träffats förut, Jimmy, och spelat in podcast. Och vi har pratat kopior. Men idag ska vi göra det igen, därför att det är ett högaktuellt ämne.
Jag tror att man måste prata om det hela tiden. Mm. För att någonstans måste vi hjälpas åt att få stopp på alla dessa kopior, och inte bara på klockor då, utan på väskor och allt vad det kan vara. Att det kommer in och kommer ut på marknaden.
Du har ju faktiskt haft en debattartikel om just kopior i Svenska Dagbladet, va?
Ganska nyligen, får jag lov att säga. Sefina, men jag blev ju då talesperson kanske, eller fick vara med på bild åtminstone.
Det är det så kallade hundhuvudet.
Men det är lite svårt att få in kanske debattartiklar om just bara kopior, men då läste vi om EU:s nya direktiv eller lag som de vill finna, DSA, Digital Service Act, som mer eller mindre handlar om att digitala plattformar måste ta ett större ansvar när det kommer till handel av kopior. Men då skrev vi en artikel om det, och då fick vi in den i Svenska Dagbladet, och här sitter vi nu. Jag har fått jäkla spin, vilket är jättekul. För just på klockmarknaden kan jag känna att det behövs göras mer. Mm. Inte bara vi som klocknördar eller vi som handlar, säljer, företag, auktionsverk, utan farbrostaten måste faktiskt se att det här är ett stort problem. Mm. Och det är mycket pengar det rör sig om.
Innan vi dyker vidare både i debattartikeln, som var väldigt bra tycker jag, men också prata mer om kopior, så tänker jag så här, ska vi ge en liten kort bakgrund till dig, bara en liten presentation så att folk vet vem du är och varför.
Jimmy heter jag, och här sitter vi i Sefina Pantbelånings lokaler i Stockholm. Jag började för 19 år sedan, började jag som pantlånare. Sen har jag haft en massa olika roller, men sen 10 plus år tillbaka så är jag försäljningschef här på Sefina. Och klockentusiast.
Ja, du är ju riktig klocknörd.
Jag är inte nörd så tillvida att jag kan alla referensnummer. Sätt. Det är inte negativt att vara nörd. Det tyckte jag, det är positivt, men jag är nog mer entusiast. Jag har lite tappat det här med alla olika urverk och alla referensnummer till höger och vänster. Dels för att det blir ganska mycket annat som vi på Pantbanken ska fokusera på också när det kommer till väskor, diamanter och klockor. Så att vi har mer, kanske en bredare kompetens på fler varor. Men klockor ligger varmt om hjärtat, det gör det.
Och så fina pantbank då, eller pantbelåning. Säger man pantbank eller pantbelåning?
Pantbank, företag, pantbank. Sysslar. Men vi heter ju så fina pantbelåning. Vi säger båda också, jag har inte fått skäll av någon chef.
Jag ser i den logotypen, där står ju faktiskt pantbank.
Vi är en pantbank.
Ni är en pantbank.
Punkt.
Berätta lite om Sofina. För att det har ju varit lite förändringar för er, ni har blivit större.
Det har vi absolut blivit. Och det har varit en fantastisk resa, som man säger, som jag har fått vara med nu de här snart 20 åren. 1884 grundades vi, Oskar Svartling, någonstans på Söder. Pantbank, du belånar en vara, vi värderar den på plats. Låt säga att du kommer in med en klocka till exempel. Vi värderar den till 100 000, det vill säga som belåningsvärde, vilket är ett litet steg under andrahandsvärdet. Du tar dina pengar, köper det du ska eller betalar den räkning du ska göra eller resa eller vad det kan vara. Sen är det upp till dig om du vill hämta tillbaka klockan mot en avgift och ränta då. Det är det som är det fina. Du behöver inte hämta tillbaka din vara om du inte vill, kan eller har råd.
Men kan man, för mig som novis då, på det här med panta saker, kan man, skulle man kunna lämna in, skulle jag kunna komma till er med 4 klockor och så lämna in dem och sen så kommer vi överens om ett belåningsvärde och sen så går jag därifrån. Och sen så kommer jag aldrig tillbaka.
Ja, det kan du göra. Ja,
det är liksom, det är så att säga inprisat.
Det enkla ordet är väl att då har du ju mer eller mindre sålt det till oss.
Ja.
Om vi ska tala lite klarspråk här. Vad som händer sen är att då förfaller de här, det är ju fortfarande pantlån. Men du är aldrig skyldig att hämta ut dem om du inte vill, för vi har ju din vara i pant. Då förfaller det till auktion. Och där säljs den till högsta bud, och är så att det inte säljs, då tar vi tillbaka dina klockor då, och sen så säljer vi någon av våra butiker. Skulle klockorna säljas på auktion och det skulle bli ett bud på mer än det vi har lånat ut till dig plus ränta och avgifter, då går ju överskottet rakt till dig. Så det är inte så att vi försöker låna så lågt som möjligt för att tjäna så mycket pengar på auktion. Så funkar det inte, vi vill låna ut så mycket som möjligt. Så att du som kund ska bli nöjd. Men sen om du går på auktion, ja, då har du fått så mycket pengar som du bara kunde i stort sett.
Och just därför att ni vill låna ut så mycket som möjligt på ett objekt, så är det ju viktigt att objektet är äkta.
Det underlättar.
Vilken grym övergång, eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Det underlättar, ja.
Ja, och då gäller det att akta sig för just kopior.
Ja.
Om man skulle titta på kopiemarknaden idag, för att den har ju ändrats. Den ändras ju ganska snabbt.
Jag skulle säga som, ja, men absolut. Jag skulle säga de 5-6 senaste åren så har de objekt som vi har sett och ibland tyvärr fått in har blivit så mycket bättre. Det är så mer precision i arbetet, hantverket. Kvaliteten på kopiorna är, man ska inte säga grym, men jag får ändå lov att använda ordet att jag är imponerad över vad de har åstadkommit de senaste 5 åren.
Ja, för det är väl också ganska, det är väl på något sätt, ser det väl en logisk utveckling också. Jag tänker att klockor har blivit allt mer värdefullt och dyrare och dyrare.
Ja.
Vilket gör att det finns ju en, alltså investeringsviljan i det kriminella projektet att tillverka kopior är väl högre än nu, kan jag tänka, med tanke på att utkomsten av att tillverka
kopior. Absolut, det finns ju mer pengar att vinna. En kopia för 10 år sedan, vad kan den ha kostat på stranden i Medelhavsland, 25 kronor.
Ja, för det är väl inte riktigt där vi är idag.
Nej, långt ifrån. Långt ifrån. Om du tar, vi berörde det förut någon gång, men om du tar en stål Daytona, nyare modell med Certo Box, och nu pratar vi fake då, den har ju ett, vad ska vi säga, nypris på närmare 15-20 000. Det är ganska dyrt för något som inte är äkta.
Det är jättedyrt. För mig ser det lite så här gåtfullt hur man kan vilja köpa det. Men samtidigt...
Jag skulle säga att det är bara i syfte att lura en medmänniska, en annan person, och tjäna hissligt mycket pengar. Och de kopiorna som vi har sett nu, den kopian som jag faktiskt såg på en sub, nya modellen som jag såg nu här i somras, eller sprang på, grym. Det känns fel att säga att någonting fake, olagligt är grymt, men herregud, det är så svårt nu.
Det där är ganska intressant. Hur ser lagrummet ut egentligen för kopior och så?
Det är olagligt att sälja kopior som företag i Sverige. Om det är olagligt att sälja som privatperson, det vet jag inte, såvida du inte meddelar att den är. Om jag skulle sälja en kopia till dig, om jag säger det här är en fake, den är fake. Jag vet inte om det i sig är olagligt, omoraliskt, svarar jag. Men vi som företag, eller om du öppnar en butik någonstans, då får du inte sälja. Det skulle jag säga är olagligt i hela världen.
Även om det skulle vara, även om man skulle vara öppen med att det är en kopia?
Ja, det skulle jag säga.
Att
det,
man skulle inte kunna starta en butik helt enkelt där man säljer kopior. Nej. Även om man skrev på butiksdörren.
Vilket är komiskt, för det finns ju svenska sidor där plattformen inte är baserad i Sverige såklart, som säljer kopior. Och mig vetligen har inte de stängt ner. Så att där har vi någonting som staten, om vi kallar dem för staten då, politikerna måste göra någonting åt.
Mm.
Och på tal om det, det finns en affär i Storstockholm som säljer med stora fina skyltfönster kopior på kepsar, väskor och t-shirts. Precis som det är på vissa hotell i Medelhavet. Och 300 meter därifrån finns det en polisstation.
Ja.
Den butiken finns kvar. Mig vetligen har funnits i flera år. Jag har kontaktat polisen och de säger att vi kan inget göra. Jag förstår att de har mycket att göra, men bara där har jag ett exempel på att det görs alldeles för lite.
Mm. Jo, nej, men om man tänker själva lagrummet, så menar, om det är privatperson till privatperson och det är att man inte berättar att det är en kopia, då är det ju ett bedrägeri. Liksom.
Exakt, så
att,
och då den blir det ju en smula olagligt.
Ja, och då kanske inte behövs så mycket mer lagstiftning.
Det därför jag är osäker på att om jag säger till dig det här är fake, när det är privatpersoner sinsemellan. Men däremot så vet väl de flesta att det är olagligt att som, vad ska jag säga, som företag att sälja, oaktat om du säger att det är fejk.
Mm.
Det är olagligt.
Det är bra, då har vi rätt ut det. Vad skulle du säga är den... Finns det någon trend så där i liksom... i kopiesvängen? För ni möter ju ändå kopior i viss mån i era butiker och era när folk lämnar in. Men finns det någon...
En märkestrend så är Rolex det mest kopierade klockmärket i världen. Det är ju ingen hemlighet och det blir ju bara fler och fler. Om du tar de nya klockorna som Rolex släppte här tidigare i år, det tog det 2 veckor, så såg jag att det fanns kopior på även dem att köpa. Och det är ju ganska snabbt jobbat. Trenden skulle jag säga att det som folk vill ha och det som jag skulle säga tillhör den kanske exklusivare delen som dyrare väskor, det är väl det som är trenden. Det vill säga Louis Vuitton-väskor, Chanel-väskor, Montblanc-pennor, för att inte bara klockor. Men sen det hemska är om vi pratar stort kopia, alltså medicin.
Mm.
Alltså det finns ingen garanti för att den medicinen du köper på ett icke-statligt apotek är vad det utsäger sig för att vara.
Jag tror du skulle säga den medicinen du köper på någon suspekt
en baklucka någonstans. Nej, men det är klart att myndigheter, staten, länder vet att det är en miljardindustri. Men jag tror att kunskapen om hur mycket av sånt som går under radarn, det vill säga klockor då, det tror jag inte de har så stor koll på. Och som jag skrev då lite, eller som jag har sagt snarare, att köper du en Daytona för, nu blir det som efterlyst här, jag berättar hur man kan begå brott. Köper du en kopia för 20 000, då skulle jag säga att det är ändå hyfsat lätt att lura en privatperson att köpa den för 200-300 000. Och sen har du ett ganska bra överskott att investera i något annat tråkigt.
Ja, så... Nu ska jag faktiskt erkänna det. Jag inte handlar med klockor så mycket, allmän att jag flippar för husbehov så här, i min egen klocklåda, så måste jag ju säga att de kopior som du har visat mig till exempel och som har sett hos andra också som är liksom mer utbildningssyfte, det har ju varit i vissa fall väldigt, väldigt, väldigt bra saker som, alltså rent om man bara tänker på hur liksom välgjorda de är som kopior, jag menar, jag är inte säker på att jag inte skulle bli lurad till exempel, och då är jag ändå krämd på ganska mycket klockor.
Ja, och det är det som är så svårt, för att
speciellt nyare skulle jag säga.
Ja, om du tar den nya Daytonan och den kopian som jag fick se, då skiljer det 0,3 gram på vågen, bara på etten.
Mm.
Så de har ju mer eller mindre tyngden med sig också.
Mm.
En våg kan ju diffa på 0,2-0,3 gram. Om du använder 2-3 olika vågar så kan ju de förmodligen visa olika.
Mm.
Men de har ju hittat tyngden. Sen om de har legeringen i guldet på deras guldklockor, det vill säga de som då gör kopior.
Mm.
Men det kan ju inte gemene man kolla. Ja, är det rätt legering på den här subben, Daytona eller Daydaten? Det kan man ju inte kolla. Och sen är det så att de som är riktigt duktiga då, många av lyssnarna, av era lyssnare här, de är ju pålästa och vet vilka kanaler de ska kolla på, äkta eller falsk. Men det finns ju så många mer som vill in på klockmarknaden.
Mm.
Och som kanske är lite blåögda. Det är ju någonting man får tänka sig för. Hur rimligt är den här affären jag gör här och nu om man gör den privat?
Mm.
För skillnaden att köpa privat är att då är det garanti runt hörnet. Den personen, om han eller hon är ute efter att luras, han är ju goners när du har köpt din klocka. Mm. Däremot om vi skulle råka sälja eller om någon annan företag, auktionsverk, skulle råka sälja en kopia.
Mm.
Ja, men då har du ju rätt och vi har ju såklart ansvar, rent lagligt och sen moraliskt ansvar att då, oj förlåt. Det här var ju tossigt. Du får dina pengar tillbaka. Vi ber om ursäkt. Och sen så, i vårt fall då, om det skulle vara så, då behåller ju vi klockan. Och den lämnar aldrig de här fyra väggarna.
Jag har tagit lite bilder faktiskt. Ni har ju dukat upp er kopiesamling.
Jag vill säga att den är över tid också. Ja. Väldigt lång tid. Men det är ju så att ibland slinker det in. Vi hanterar väldigt mycket varor. Bara på auktion så skickar vi, jag tror 80 000 artiklar om året.
Mm.
Och det är cirka 6% av av de lånen som förfaller till auktion.
Just det. Men då är det inte bara klockor? Då är
det liksom... inte bara klockor, nej. Men klockor är en ganska stor del av det vi sysslar med.
Mm.
Dels eftersom att det har blivit så stort intresse och kunskap i Sverige. Men ja.
Men hur tänker du då? Jag tänker om man ska knyta an lite till debattartikeln och det här lite större engagemanget och bredare engagemanget. Hur tänker du? Hur ser du att det här påverkar branschen med att antalet kopior och mängden kopior ökar?
Ja, förutom kostnader, eftersom att klockor har blivit så jäkla dyrt.
Mm.
Så blir det ganska snabbt en stor förlust. Om en second hand handlare, det behöver inte vara vi, behöver inte vara ett auktionsverk, eller alla vi som jobbar med klockor second hand, skulle man ta in en då och betala sig, vi tar de dyra klockorna, 200-300 000 kronor, och så visar det sig att nej, men den är ju täckta, då är den ju värd noll.
Mm.
Det tar lite tid att tjäna 200-300 000 för att täppa igen det hålet. Och när du har gjort det, ja, då är du på break-even.
Mm.
Alltså då är du på ruta ett. Och sen ska du börja tjäna pengar igen. Vi som företag, eller ska säga, om vi Sefina skulle ta in en klocka, vi överlever ju det. Mm. Det är alltså min oro är mera, och det är lite som EU nu med DSA här, vill komma ut, det är ju privatpersoner.
Mm.
Men tänk dig själv köpa någonting för flera hundratusen. Det har tagit en stund att spara ihop de pengarna. Och sen så blir du... Ja, men så kommer du fram till sen, men den här, den är ju fake. Det är inte värt någonting. Och du kan inte reklamera den till den privatpersonen du har köpt av.
Ja.
Det är väl det jag vill att vi ska tillsammans hjälpas åt att få stopp på. Och sen är nästa stora steg, det är väl då för myndigheter, polis, staten, att få upp ögonen och göra någonting.
Mm.
Det finns ju en del saker som vi skulle kunna göra vi företag för att få stopp på det. Då måste vi ju ha lagligt stöd också.
Mm. Typ som?
Har rätten att behålla varan. Om jag går in och ska sälja min klocka någonstans och så säger det företaget, Auktionsverket eller vad det nu kan vara, att nej, men den här är ju falsk. Då borde de ha lagligt stöd att behålla den klockan så att den aldrig någonsin kommer ut på marknaden igen.
Och det får man inte göra idag, va?
Nej, det får man inte göra idag.
Men visst funkar det så i vissa länder, va?
Så är det säkert.
Eller?
Jag
ska erkänna det, att jag sitter och killgissar nu.
Ja, och jag säger att jag inte riktigt har
koll på det. Jag tänker mer på att tullen till exempel kan ta, om du åker in i vissa länder med fake klocka på armen eller så kan tullen ta klockan och bara den.
Ja, absolut. Men där har ju en annan sak. Tullen gör ju så gott de kan och de har ju större saker att leta efter som kanske vapen och knark och allt vad det kan vara för någonting. Men jag tänker tullen så som på flygplatser där faktiskt väskor och sånt röntgas, då kan man ju, om man säger att det ligger en klocka i en väska, då skulle man ju rent krasst kunna säga, vet du vad, den här måste vi lämna in eller behålla i 24 timmar för att få den värderad.
Mm.
Och sen så kan man ju lite grann rimligheten, den är ju inte så svår kanske att lära sig, att är det rimligt att den här personen har haft råd att köpa en klocka för flera hundratusen? det är ju såklart, man åker ner och köper en klocka, så har man den på armen och så bilar man igenom svenska tullen eller flygplatsen. Det är ingen som kommer kolla den klockan. Kunskapen, resurserna finns inte.
Nej.
Och det tror jag har också att göra med vetskapen för politiker, eller ovetskapen, att hur mycket pengar det faktiskt rör sig om.
Har du någon uppskattning på det? Kopiamarknaden generellt, hur mycket liksom pengar som omsätts?
Jag såg en siffra på varor och inte specifikt klockor. Nej. Nu blir jag att jag lite killig, så jag får med att det var 300 miljoner om året.
I Sverige.
I omlopp. Sen om alla sänds på marknaden, nej. Men man har väl uppskattat att det florerar så pass mycket varor i Sverige. 300 miljoner.
En Aftonbladet vinkling på det skulle vara att det blir att det cirkulerar kopior för en halv miljard. Oh. Nästan. Mm. Nej, men det är väldigt mycket. Det är ju faktiskt så att inte bara klockor utan även annat. Vi stöter ju på kopior hela tiden. Nästan i vardagen, höll jag på att säga.
Ja, nu är det valår i år. Ja, det kan det vara. Ja. Och nu tänker jag då att jag går på politikerna lite igen. Tänk att du som privatperson köper en klocka för 200 000 kronor. Blir blåst. Du har alltså blivit av med 200 000 kronor. Då måste vi på något sätt få ju spara ihop eller snåla ihop till de pengarna igen. Det innebär att då kan du ju inte konsumera i butiker och affärer. Skattepengar, momspengar. Du kanske ställer bilen, vilket för sig är bra för miljö, men du förstår vad jag menar. Det är ju 200 000 som mer eller mindre försvinner.
Så skönt, Jimmy. Du var på målen in ett litet hörn här.
Väldigt bra. Men
hur ska du landa det här?
Nej, men jag måste ju nå ut till politikerna på något sätt. Och det är väl skattepengar, det gillar ju dem.
Ja.
Och det var väl den vinklingen till alla partier nu.
Ja, men alltså, det är ju pengar som går in i svart ekonomi. Och svart ekonomi gillar ju inte politiker.
Nej.
Eller det gör väl inte någon av oss.
Nej.
Men vad ska man liksom hålla ögonen på? Hur går bedrägerierna till? För vi kan ju benämna det som bedrägerier egentligen. För det är väl det som är lagrummet.
Ja, där vill jag vara tydlig med att hur det funkar ute på gator och torg har jag faktiskt ingen aning om. Men en vild gissning är att man annonserar klockan, eller väskan eller vad man nu vill vara, någonstans som att den vore äkta.
Mm.
Som då professionell lurendrejeriare så är man ju påläst i dels hur man rör sig, vad man kan om klockan, men framförallt hur man lätt lurar en annan person.
Mm.
Och sen så görs väl affären upp i någons hem eller i värsta fall, och där får man nog tänka till ute på någon gata någonstans, i någon bil eller någonstans, och där måste man ju som privatperson tänka, är det rimligt att köpa en klocka för x antal 100 000 från bakluckan i en bil. Och hur ska man, och det jag tänker där då, att då ska man...
Det här kanske... är så roligt, för att jag tror att väldigt många klocknördar som hör det just nu tänker...
Bilgrattar jag på mig.
Nej, jag tänker nog snarare så här. Jag tycker själv tänker hur många gånger har jag köpt klockor av folk i en bil. Jättemånga gånger. Mm.
Men det har ju kanske funkat.
Ja, men det har varit
jag har gjort det också, men jag har väl ändå hyfsad koll, och det är säkert de här klocknördarna också. Ja, men det finns så många andra sätt. Men någonstans får man ju fråga sig själv, är det rimligt att köpa en Daytona-stål 300-400 000en sen måndagkväll i en bil? Mm. Nu, i dagsläget.
Från någon man inte känner.
Ja, eller har någon referens på överhuvudtaget. Ja. Nej, det är inte rimligt idag. Det är inte det.
Men ändå gör folk det.
Ja, bevisligen gör de det. För att det är ju så att det kommer ganska många kunder till oss och till auktionsverk med klockor som inte är äkta. Och då får vi lämna det tråkiga meddelandet. Sorry, den här är inte äkta. Jo, men jag har ju köpt den av en person och han sa att det var äkta. Och det fanns kvitto från återförsäljare och allt vad det kan vara.
Mm.
Men, och där vill jag också lägga till att bara för att det finns ett kvitto från en auktoriserad Omega Rolex-försäljare så betyder inte det att saker är rätt. För det är inte svårt att göra kopior på kassakvitton. Det måste man förstå. Och det har vi också sett. Kopior på kassakvitton från återförsäljare.
Mm.
Och inte bara då klockor utan då på väskor som Louis Vuitton. Det är ju ett papper. Det är inte svårt att göra en kopia på. Nej. Det är svårare att göra väskan. Värderingsintyg går också att göra kopior på.
Mm. Ja, det tar du till med figurerat runt en ganska en del.
Ja, det, ja, det har du gjort. Visst, det finns ju vattenstämpel och det finns kontrollnycklar, men det är inte så svårt. Och det som är lite läskigt...
Det är inget man kollar ut när man står och köper en klocka för bakluckan av en bil.
Det kanske inte kvittot, man är mer intresserad av klockan.
Ja.
Eller kvittot är mer så att man är lugn i magen. Att, ja, men han har ju kvitto, han eller hon har ju köpt den någonstans. Ja. Men det är väl, det skulle jag säga är lite den nya trenden. Certifikaten att det finns falska, det har vi ju sett sedan några år tillbaka. Mm. Och de är riktigt bra.
Där finns det väl också det här problemet att man har klockor med serienummer som matchar certifikaten, men att man byter klockan precis innan man ska...
Ja, det skulle jag säga är något väldigt läskigt som jag har sett och dels hört. Att har man riktigt bra, är man proffs i lurendrejerier och har bra kontakter, då kan du ju beställa en kopia från, vi säger Kina då, det är väl där majoriteten tillverkas. Då kan du beställa en Daytona med ett specifikt serienummer.
Mm.
Med det sagt så får man inte glömma bort att det kan ju vara så att du går in med klockan hos oss, auktionsverk eller vad det må vara, får den värderad, ja den här Daytonan, den har räknat allt där som det ska. Men sen när man går ut och ska göra upp affären i bakluckan på bilen, då kan ju den personen bara byta klocka.
Mm.
Och då behöver du inte titta på den igen.
Nej, den är redan inspekterat.
Och där blir det lite fel då om man går in och lägger skulden på den värderingsmannen, kvinnan, att, ja men vadå? Den här är ju falsk, du sa att den var äkta. Får inte glömma bort att allt är möjligt idag.
Mm.
Så att tipset där är väl då att nu ska man inte göra upp affärer i andra företagslokaler, det säger jag inte. Men ha ögonen på just den klockan som har blivit värderad. Ha den i din egen hand. Eller ha en... Nej men ha den i din egen hand tills du betalar. För att det går så fort att byta ut en klocka. Visst, du har ett certifikat om box som är äkta, men klockan, den är inte äkta då.
Nej.
Allt är möjligt att beställa idag.
Finns det för varningssignaler? Vid en klockaffär till exempel.
Varningssignaler?
Bortsett från de här mest uppenbara. Fast de kanske man behöver upprepa. För att det verkar ju som att folk faktiskt köper...
Nej, om man tittar lite historiskt så har ju vi tidigare, när kopiorna var riktigt dåliga, men det var inte så svårt att se på klockan. Att guldet ramlade av eller man hade stavat Breitling fel eller... Modellen fanns inte överhuvudtaget. Man googlade upp referensnumret och ja, men här finns ju inte ens den här modellen på fejka klockor då, eller väska för den delen. Nu måste man då hela, om man ska köpa någonting begagnat, det är det som är det farliga här. Mm. Det är det vi egentligen måste alla hjälpas åt lite grann och lära ut hela affären. Hur känns affären? Känns den rimlig? Från att du skickade mejlet, från att hur annonsen ser ut. Idag blir ju bilderna så pass bra så du kan ju zooma ut, zooma upp, zooma in bilden så att du ser om det är minsta lilla hack på glasringen.
Mm.
Och sen när du ser klockan live, finns det här hacket på glasringen? För det är ju också en grej. De här sidorna som säljer kopior, det är ju bilder på äkta klockor. Inte bilder på fake. Och sen så får man ju återigen gå hem, fundera. Och det är väl så när man skriver under ett kontrakt någonstans. Man måste ha modet att gå hem och sova på saken.
Mm.
Även om den personen som säger till dig att ah, men det är flera som har ringt på den här klockan. Eller som bilhandlare säger när du går in. Jag är lite intresserad av den där bilen. Ja, ah, var det du som ringde idag? Nej, jag har inte ringt. Det är ingen som har ringt på den här bilen. Det är ett klassiskt säljsnack. Det står många i kö. Jag kommer sälja den imorgon. Ja, men om han säger att han kan sälja den imorgon, låt han göra det. Gå hem och sov på saken. Och sen påläst. Det är också en grej som jag tror är svårt när du ska köpa någonting privat. Det blir lite tunnelseende. Som svensk kanske man inte vågar plocka länkarna, väga klockan, sitta med lupp. Och det är ju svårt om det är kväll.
Nej, men man vill ju inte vara besvärlig.
Nej, det är väl exakt. Det. Men det måste man vara på de här pengarna. För ska du... Ja... Jag tror att man är mer besvärlig när man kollar kilopriset på en ost än när du ska köpa en klocka.
Ja, men så är det säkert. Så är det säkert. Jag kan ju själv känna, nu ska jag ju säga så här, mina liksom mer, vad ska man säga, oansvariga upplägg när man har framförallt sålt klockor eller köpt klockor, det var ju lite några år bak i tiden innan det blev så hypat med klockor. Så att då kändes det ju mycket tryggare. Men jag har ju suttit och skickat pengar till någon kille i England. Så här, som jag aldrig har träffat. Gjort en banköverföring liksom på och sen så har han lovat att skicka en Rolex Explorer. Det där kan jag tänka, där har ju verkligen förändrats, för att det skulle jag inte göra idag.
Vilket är synd, kan jag ändå tycka, för att då förstör man ju lite andrahandsmarknaden också. Jag som gillar vinylskivor till exempel, ja. Då är ju utbudet av vintage plattor större i England och USA såklart, eller Japan. Det innebär att jag får ju skicka pengar. Nu kan man ju kanske använda sig av ett jättestort företag, och man kan skylla på dem då om man köper. Men jag tänker på eBay till exempel. Det är ju privatpersoner.
Mm.
Och om vi då inte tillsammans får stopp på handeln av falska varor, då kommer ju det bli ännu större. Och i slutändan så kommer ju vi inte våga, som du säger. Vi kommer inte våga köpa saker från USA eller England eller Tyskland eller Norge eller vad det kan vara för någonting.
Nej, men alltså orosmomenten känns mer mycket större nu än vad det gjorde för 5-6 år sedan.
Absolut.
Dels för att det handlar mycket mer pengar. Förut kunde man ju liksom köpa en Rolex för 30 000. Det kan man inte göra idag.
Nej.
30 000 är också väldigt mycket pengar, ska jag säga. Men det var inte riktigt samma oro som hänt förut. Det var inte riktigt lika mycket strul.
Ja, men då fanns ju inte riktigt den här avdelningen i det kriminella högkvarteret. Då fanns ju inte de här kopiorna.
Nej, men det var precis. Det var liksom mer så här turkiska badstränder.
Ja.
Som var liksom...
Och där har det blivit väldigt bra kopior.
Mm.
Alltså om man står och pratar väldigt länge med någon som står och säljer dem i en medelhavslandbutik. Förr eller senare så får du ju faktiskt verkligen klämma och känna. Och jag kommer ihåg, det var för några år sedan. Så fick jag faktiskt öppna upp en Tag Heuer Carrera och se hur urverket såg ut.
Mm.
Och det såg väldigt bra ut för att vara en kopia för då 1500 spänn.
Mm.
Och återigen, är det en glad amatör, det är jättelätt att lura då, för att jag har ditt certifikat.
Mm.
Jag har slips på mig, jag sitter i en fin bil, och den här, kanske man namedroppar några värderingsmän som har tittat på den, och så vaggas man in i att det här är en bra affär.
Mm. Men vad är det som gör att folk ändå gör de här liksom?
Drömmen att ha.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Visst är det det, va?
Ja.
Att det här,
du blir ju helt förblindad. Och tillfälle, det är också så här, är det lite för bra för att vara sant? Det är ju en klassiker. Mm. Ja, men han har ju en day-date här, och det är bara 50 000. Och det är flera som har ringt på den. Ja, jag måste ta den här och nu. Mm. För det är drömmen att ha en sån. Drömmen att visa upp för bekanta eller för sig själv. Bucket list, jag har den här. Och då blir det lite tunnelseende om man inte är påläst. Dels som köpare och dels som entusiast med klockor. Nu säger inte jag att vi ska säga nej till hela privata marknaden. Det vill jag ju vara tydlig med. Så att företagen ska få vinning i att bara sälja klockor. Det jag säger är att sov på saken och sen second opinion. Även om du köper en klocka hos någon second dealer eller någonting som har ett lagligt ansvar att ta emot en reklamation. Så ta en second opinion. Det finns ju, nu sticker jag ut hakan igen, alla gör fel. Även värderingsmän, kvinnor, företag gör fel. Kopiorna är så jäkla bra. Det är mycket att göra. Det slank igenom. Men ta en second opinion då, och även privat.
Mm.
Och privat då kanske, då är det inte den första opinionen är ju inte då från han som säljer, utan då får du gå till två olika. Och är det så att den säljaren inte vill det, då är det kanske inte rimligt att köpa den klockan.
Nej, för det är ju min erfarenhet är ju också så att om när en seriös säljare av en klocka är ju alltid beredd att så här, låta någon ge en second opinion på klockan eller lämna in den på för en kontroll och sen
är
du maker.
Ja, det är klart, för du vill ju inte personen som köper klockan av dig heller ska komma tillbaka. Du har blåst mig för 200 000. Det kan ju bli jättestökigt för mig som säljare om jag skulle ha missat någonting,
ja,
som privatperson,
exakt,
då.
Exakt.
Och återigen, det är ju skillnaden om man köper exempelvis av oss. Skulle det visa sig att någonting i urverket inte stämmer eller att någon del av länken inte är äkta, men då har du ju laglig rätt att komma tillbaka och så säger vi, ja men du får dina pengar tillbaka, det här var inte bra. Och sen så de kopior som du har sett här idag, de lämnar ju inte oss. Vi har ju dem som utbildningsmaterial.
Mm.
Dyrt sådant i vissa fall, men väldigt lärorikt. Och det är väl det vi med debattartikeln här då mer vill få ut, att vi måste hjälpas åt. Nu vet jag inte om DSA kommer bli någonting där, som att det finns ju många plattformar som har mycket pengar att förlora. Och det här med fria ordet och allt vad det kan vara för någonting. Men det är de facto olagligt att hålla på med kopier.
Mikael, de kopierna som du har visat mig här idag, det är ju högt och lågt liksom. Det är ju allt från...
Vissa är ganska komiskt fula och komiskt dåliga. Ja, så är det, men de precis. Har ju också väldigt många år på nacken. Och det är också ett bevis på att de lämnar ju inte oss. De ligger ju kvar här.
Ja, visst. Men sen tänker jag att däremot ser du ju några av de här klockorna som du har visat som är jobbigt bra gjorda.
Ja, men som Daytonan som vi har liggandes där. Och där det faktiskt är fraktkartongen är med också. Den som egentligen inte ska följa med ut till kund, utan den är ju bara till för att skydda ytterboxen. Men till och med den har de liksom bemödat sig att göra.
Ja, för det är klart, entusiaster, du vet, klocknördar vill ju alltid ha allt. Speciellt Panerai-folk är väl lite sådär, att det ska vara...
Så kan det kanske vara. Jag känner inte så många Panerai.
Jo, men jag känner lite Panerai-folk. Jag brukar alltid håna dem så mycket jag bara kan. Där är alltid sådär att det ska vara liksom pappret som var med något mellanlägg. Mellan någon kartong, mellan två kartongbitar. Inte det med, så är det inte fullsatt.
Men jag kan nog ändå tycka att det, inte för att förminska någon, men jag kan känna att det är ändå charmigt.
Klart det är charmigt.
Det är så det ska vara med LP. Ja, men jag som nu har börjat gilla LP-skivor här, vilket helt idiotiskt att jag sålde av alla för att nu köpa tillbaka dem till trippla priser.
Ja.
Det ska ju vara alla.
Jag känner alla ju, när du börjar prata om LP-skivor nu, då känner jag ju så här, du måste titta på mina skivor.
Då har vi en helt annan podd, känner jag.
Jag tycker vi tar det här nu. Jag tar med mig en skiva. Vad är det för skivor man ska titta på? Vilka skivor är du ute efter?
Det vet jag inte om jag vågar säga här och nu, för de har ju inte gått upp i prisen. Men jag kan säga att den senaste skivan...
Vi kan klippa bort
den
sen.
Ja, nej, men den senaste skivan jag köpte var The Predator med Ice Cube från 92.
Ja.
USA Press. Den var inte helt gratis.
Nej.
Och den är ju då köpt på en plattform där jag var tvungen att sätta in pengar först. Ja. Men mig vetligen finns det ännu inga kopior på vintage LP-skivor. Ja. Även om den marknaden kommer att bli, är stor.
Är CD-skivor en marknad som
nej.
Är? Nej, det är bara tvärnej.
Tvärnej. Det är ganska enkelt. Där kan man gå in på nej, men Tradera, så kan man se att nej, det är inte så mycket pengar som jag kanske betalade på Megastore för 100 år sedan. Vilket också hade sin charm. Du fick lyssna på 5 skivor i 5 minuter. Sen blev du utsparkad därifrån av Mikkel och vad han heter. Nej, men LP-skivor har jag börjat köpa tillbaka. Och då är det dels för att jag, den eran, jag har ju småjobbat som DJ.
Mm.
Men sen är det mycket bättre ljud i en LP-skiva än vad det är på någonting annat.
Det är så jävla roligt.
End of discussion, så är det bara.
Det är mycket bättre ljud på en LP-skiva.
Då pratar jag inte knaster, utan du får en helt annan dynamik i bas och allt vad det kan vara. Ja. Om du har rätt utrustning.
Är det sant att ryska stridsvagnshörlurar var väldigt poppis för olika DJs på 90-talet för att de var så bra på diskanten?
Det är mycket möjligt, men det kan hända att jag har 3 stycken pansarvagnshjälmar hemma från svenska. Där de hade, jag kommer inte ihåg om det var Sennheiser eller vad de hade i, med grymt bra ljud. Det blir varmt att ha en pansarvagnshjälm på sig.
Mm.
Men otroligt bra ljud i de hjälmarna. Jag har 2 stycken hemma.
Det är coolt ju.
Det är skitcoolt. Tycker jag i alla fall. Ingen annan tycker det, men jag tycker det. Sidospår.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Om man tänker på ett scenario där man har faktiskt kommit på i efterhand att man har blivit lurad vid ett köp. Mm. Med en privatperson eller med... Mm. Vad gör man liksom? För att jag menar, du var ju lite inne på det förut. Vad som händer om man... Skulle bli fel.
Väldigt bra fråga. Det första som jag tänker på är att det är ju polisanmäla att du har blivit lurad, att det är ett bedrägeri. Men samtidigt kan det vara så att motparten kan vara så, inte hade en aning om att det var en kopia som hen sålde. Och då är det ju, det kommer ju inte att hålla någonstans. Och det är förmodligen det de kommer säga om det blir en polisanmälan. Jag har sålt en äkta klocka. Sen vad du har gjort efteråt sen, för det är också en grej. Det kan ju vara nästa sak. Att jag säljer en äkta klocka till dig.
Mm.
Du beställer en kopia med samma serienummer. Byter ut. Polisanmäler mig för att jag har sålt en kopia. Medan du har kvar den äkta.
Just det.
Någonting som ploppar upp nu egentligen. Att det kan ju vara nästa scenario.
Ja, men då kommer ju liksom precis bedrägligt.
Men vad du ska göra som privatperson om du blir lurad. Det jag tycker är ett. Be att få klockan. Det här är också svårt. Be att få klockan värderad. För jag vet att värderingsmän värderar inte skriftligt falska klockor. Och jag kan väl förstå det på ett sätt. Men samtidigt, hur ska vi då kunna sprida hur den nya generationen Rolex-kopier ser ut och vad man ska passa sig för? Där har man nästan ett eget avsnitt.
Du tänker med värdering, hur tänker du då?
Det jag tänker är att det är nästan till omöjligt idag att
nej, men jag tänker
eller, värdering är fel. Värdering är fel, för det finns ingen värde i en falsk klocka.
Nej.
Värdering är fel. Däremot så skulle man ju kanske vilja ha ett intyg på att den här klockan är inte äkta. De här delarna, det här är det som gör precis att den inte är äkta. Det skulle jag nog nästan tycka att fler borde jobba med.
Mm.
Och det är också för att skydda sig själva i slutändan.
Gör ni sånt?
Vi får inte skriva värderingsintyg och ta betalt för det.
Nej.
Utan
nej,
vi är ju en pantverk.
Liksom, katalogiserar ni och vad ska man säga, liksom strukturerar ni upp informationen som ni
internt,
har?
Internt, ja. Gör vi det. Då har vi ju, eftersom att det är utbildningsmaterial.
Mm.
Och sen nu, sen några år tillbaka så försöker vi hålla event här för externa partners. Sitter här och nu och försöker berätta vad vi tittar på.
Mm.
Men den här marknaden går ju så pass fort.
Mm.
Så att det vi kan prata om nu, de kopiorna vi har på bordet här, det är ju, de är ju gamla egentligen. Det har ju kommit en ny generation klockor. Mm. Och det jag menar är att då måste ju kanske alla vara lite på tå och viljan och hjälpa till att förmedla till åtminstone privatpersoner. Det här ska ni tänka på. Nu finns det jättemycket privatpersoner och kanske inte så mycket svenska då, som har YouTube-kanaler.
Mm.
Och de är jättebra att gå in och titta på om du ska göra ett köp. Vi använder oss av dem också.
Mm.
Gå in och titta hur de jämför det här med vikt eller hur, om du tar nya Patek Nautilus, den kopian, hur urtavlan ser ut där.
Mm.
De här små, vad ska jag säga, fyrkanterna, kuberna, på kopian så är de fortfarande lite spetsiga och lite i ofokus.
Mm.
Det är svårt att förklara så här i en podd kanske, men kontra en äkta mer kantigare och där rutorna, eller vad jag ska säga, då, kuberna är lite bredare.
Mm.
Men det är den nya kopian på Nautilus och den är ute på YouTube. Men det borde vara mer sånt. Det finns mycket duktiga människor i Sverige. Det borde vara mer personer, företag som hjälps åt och går ut och förklarar.
Hur gör ni då för att skydda er mot kopior? För ni konfronteras ju ändå mer regelbundet. Och hur
egentligen det som jag har sagt, att vi...
Men jag tänker i en praktisk butikssituation.
Ja, praktisk butik. Ja, men,
för det är ändå där det, är liksom där det händer.
Ja, men vi har ju olika checklister som man, på exempelvis klockor eller väskor. Då. Mm. Om du tar, nu ska vi inte prata väskor, men jag vill ändå få med att där tittar vi på sådana små detaljer som sömmarna, mönstret. Och så är det även med klockor. Vi tittar ju på, man kan väl säga att man börjar uppifrån, man tittar på glaset. Hur ser glaset ut? Om du tar på en Breitling så ska det ju vara det här UV-glaset, i fel benämning, men det ska ju vara lite, det florerar lite lila när du håller det under en lampa. Hur ser det ut? Finns det överhuvudtaget på just den modellen du har? Sen kan man titta på urtavlan. Hur ser zonerna ut? Hur ser visarna ut? Det som de fortfarande har svårt med, de som gör kopiorna då, det är den översta delen på visaraxeln. Det vill säga, oftast är det sekundvisan då, själva mittendelen där. Den är lite skrovlig. Men den ska ju vara helt blank. Nypolerat krom, mer eller mindre. Det har de inte lyckats med riktigt än. Och sen tittar vi ner på hur ser hornen ut, hur ser kronan ut. Hur ser hela boetten. Sen lite enkla saker, man kan slå in referensnumret på nätet. Finns modellen överhuvudtaget? Mm. Förr var det så att då kom det in Daydate i stål. Men vetligen finns ju inte det, de finns ju bara i ädelmetall. Men det har de ändrat nu. Och där, när vi kommer in på metallerna, där kan man ju titta på, är det rätt färg på guldet? om du tittar på de tidigare falska guld Rolex, så var de kanske lite mer, vad ska jag säga, kissgula.
Mm.
Kontra Rolex egen legering som kanske är lite mer åt Hamilton har vi i Sverige, det blir nästan lite rosé, men någonstans där mitt emellan. Mm. De är lite för gula. Men det har de börjat lyckas med nu. Men sånt kollar vi. Vikten kan man ju kolla. Ofta står på bara etten, tar du bort en länkbit. Ja, stämmer ju inte vikten såklart. Men, om man tar bort länkarna och då, i där ser du ju också hur sprintarna ser ut. Har du en guld Rolex, då är sprintarna i guld. Visst, man kan byta ut det till stål för att om man nu tycker det är kul att ta av länken hela tiden. Hur ser serienumret ut inne på själva sargen om du tar en Rolex då?
Mm.
Är det lasrat eller är det svarvat? Så man ser ut som att det är en liten borr som har gått och gjort siffror och bokstäver. Vi öppnar ju inte klockorna. Och där skulle jag nog säga, tyvärr, vi kan och vi vet vad vi ska leta efter. Men det är ganska vanskligt att öppna en klocka. För det räcker med att en sån liten partikeldamm eller whatever ramlar ner i urverket.
Precis.
Så blir det jättedyrt för oss.
Mm.
Och sen att packningen hamnar rätt. Det är en ganska tunn och liten packning. I en äldre klocka, då är den torkat. Då ska den ju bytas ut. Vi har ju inte såna packningar.
Nej.
Så vi får ju gå på det.
Ja, det blir en annan typ av åtagande när man ska börja
öppna. Ja, men det blir det. Vi får ju mer titta här, vad ska jag säga, mer okulärt utan att öppna. Då. Men det finns ganska mycket att titta på som de inte har lyckats med än. Är länkarna vassa till exempel? Om man tittar på låset på de nyare Rolex-klockorna, där själva Rolex-kronan, loggan på låset som du egentligen använder med nageln för att öppna upp låset. Den ska ju vara snyggt ditlimmad. Men på kopiorna så är den ju mer eller mindre lödd. Och tittar man på underkanten där, det är återigen svårt nu när jag sitter och viftar med händerna här. Men där ser man att den är ditlödd.
Mm.
Men då pratar vi, du måste sitta med luppen. Men allt det här går att hitta mer eller mindre på nätet. Det är ganska...
Vi ser om vi kan hitta några bra kanaler för, som man kan länka till.
Ja.
Faktiskt. För det, ja. Jag tror att det skulle nog vara rätt intressant. Bara liksom rent utbildningssyfte. Och
ja. Ja, men det kan vara lämpligt att lägga ut. Och är det så att man inte har en dator nära nu i hängmattan, så kan man ju sen bara googla skillnad.
Ja, Daytona, det kan man göra.
Real fake.
Och vi så behöver får upp inte posta video. Länkar, man kan googla själv.
Man kan googla själv. Ja. Googla gott folk.
Det är så skönt faktiskt att liksom kunna lägga över den.
Nej, men vi har checklister och sen så är det ju så att vi bollar ju alltid med varandra.
Ja.
Så är det. Det är aldrig en som värderar en klocka. Nej, men hur får ni in en falsk klocka då? Jo, men ibland så är det en slipad person som står på andra sidan och som pratar tidigare. Klockan kanske är 5:05. Man vill bara gå hem. Det kan vara en person som inte vet att de har en falsk klocka, men som har god resumé hos oss. Alltså det finns mycket olika scenarier. Och sen är det mänskligt att fela.
Mm.
Och det är väl något vi kanske ska beröra också. Att vi är ju mer öppna med att här blev det fel. Oj, oj. Och så går ju mejlen då internt att se upp för det här. Mm. Och sen så sitter jag här, eller någon av mina andra kollegor sitter i andra forum och berättar att den här nya generationen Rolex eller Omega ska ni passa er för.
För det är väl just det som är lösningen också, kan jag tänka, att faktiskt utbilda och vara lite transparent och lära sig och liksom kunna berätta.
Ja, det är ju vad vi kan göra. Ja. Sen nästa steg, som jag sa, det är ju vad politiker måste göra i form av myndigheter och kontroller och lagstöd, som jag sa. Mm. Man kanske ska kunna säga att den här klockan är inte äkta. Jag kommer att behålla den och skicka den för vidare utredning.
Är det den viktigaste, skulle det vara den viktigaste förändringen som ni skulle behöva, känner du? Att ni skulle kunna
branschen
behålla,
skulle jag säga, branschen. Som jobbar med klockor eller som jobbar med second hand, oavsett. För att det, oavsett om du har köpt en fake för 15-10 000, du vill ju inte förlora de pengarna.
Nej.
Och om du då går och lämnar in den och så säger någon att nej, men den här kommer jag behålla, det är olagligt att hålla på med det här, så kommer ju den handeln mer eller mindre, inte försvinna, men mer halveras.
Mm. Och ju mer det känns ju som en rimlig utveckling.
Ja, men då är det ju inte kul att köpa in en låda falska klockor.
Nej.
När någon annan tar dem och så får jag inte tillbaka det jag har gett för dem.
Ja, precis. Precis.
Så det tror jag skulle vara ett sätt. Och sen är det redan vid gränsen där, försöka stoppa på något sätt. Om det ändå tar en person som har bilen full med olagligheter, har personen en klocka på sig, ta den också. Lämna in för värdering. Nej, den är fake. Ja, men då får inte du ha den. Bort.
Mm.
Det är ett ganska stort kliv. Men vi som glada amatörer eller nördar eller vi som jobbar med klockor, vi kan ju bara informera om vad vi ser och hjälpa de nya som vill in i den här fantastiska klockvärlden, att är din affär du ska göra rimlig?
Mm.
Be någon annan titta också. Var inte så jäkla stolt, eller släpp stoltheten att jag kan själv. För det blir dyrt när du misslyckas.
Mm. Hur mycket samverkar ni och jobbar med andra? Hur mycket jobbar ni med? Jobbar ni med någonting med myndigheter? Och med liksom så?
De som vakar bestämmer över oss är ju Länsstyrelsen.
Ja.
Och de har ju även då onekligen andra aktörer som mm. håller på. Jag ska inte säga att vi... Jag skulle säga så här. Vi skulle absolut kunna påbörja ett större samarbete med att få stopp på det här. Men det är samma sak där. De har inte resurser.
Mm.
Titta nu när det var covid, då hade ju Länsstyrelsen väldigt mycket med att gå ut och räkna folk på uteserveringar.
Mm.
Det jag säger är att de skulle behöva ha en egen avdelning då, med pengar, tillsätta pengar. Och jag tror, där är det nog svårt. Man kan ju ålägga det på polisen också, men där vet vi allihopa att de gör ett fantastiskt jobb, men det finns inte resurser.
Ja.
Så att där är vi nog ganska långt. Det kommer falla tillbaka till tullen då, möjligtvis. Och där vet vi också att vi har ganska mycket gräns. Du behöver inte åka bil till Sverige för att köra in saker. Du kan ju ta båt från ett annat mm. land och köra in. Så den är ju svår. Så första steget blir ju vi privatpersoner eller vi företag som jobbar med klockor mm. att liksom hjälpas åt. Informera varandra. Men nej, nej, tyvärr så jobbar vi inte aktivt med någon myndighet för att vi, det är svårt att få ett samarbete med någon som inte har tid.
Mm. Ja, nej, det går,
så är det tyvärr.
Så är det ju, mm. verkligen. Men annan samverkan då, liksom, finns det någon sån här branschorganisation?
Franska klockor, nej.
Nej, men jag vet inte.
Nej, men branschorganisation så som i Pantbanken finns ju. Ja. Det finns ju Pantbanksföreningen.
Ja.
Där jobbar man ju aktivt med sånt här. Det vill mm. säga att...
Men lite varna, leva ut efter.
Ja, men jag fattar. Nej, men med att varna varandra.
Mm.
Och där är det ju så att våra konkurrenter, om vi går på... Eller om vi ser en kopia... som kommer in till oss, ja, men då blir det ju varningsmail till våra konkurrenter.
Just det.
Alltså den fina vänskapen har vi ju.
Mm.
Men där är ju mer vi klocknördar. De har ju väldigt bra klockvärderare också, liksom vi har. Och då blir det mer att nej, de här ska inte florera någonstans. Och sen vet vi att om vi nekar en kund, den här är inte äkta, då kommer den kunden försöka, personen ska jag säga, inte kund, mm. utan personen, den kommer försöka tills han eller hon lyckas.
Mm.
För om de har köpt en klocka för 20 000 och får belånaren 60 000, det är ganska många timmar de kan lägga ner för att tjäna de här pengarna.
Ja, men verkligen, verkligen.
Så när det kommer till branschen som pantbanker så skulle jag säga, det är klart man kan alltid göra mer.
Mm.
Så är det ju. Men där finns en branschorganisation, ja, det gör det.
Men där har man ju faktiskt också det du var inne på där med att personer som försöker sälja en kopia eller stampa en kopia eller vad man ska säga kommer ju försöka tills det lyckas.
Ja, det är klart, för de ligger ju ute med pengar.
Och där har du ju faktiskt hela huvudargumentet för att ni ska kunna behålla en kopia. Mm. För då kan man ju, då är den borta från marknaden. Liksom.
Rolex har ju lite den egna lagen att om man skulle lämna ner en omgjord Rolex till dem på service.
Ja.
Då säger de så ägarrätten och tar bort diamantkransen till exempel och sätter dit en original glasring. Och så får mm. du aldrig tillbaka den diamantkransen som du själv har lagt ner pengar på.
Ja, precis.
De har ju någon form av egen lag där.
Ja. Mm. Men det är många klocktillverkare som har egna varianter på allt mm. möjligt.
Det är ju inte riktigt så på bilar. Att om jag köper en Volvo så byter jag fälgar och så lämnar jag in den på bilar för service och säger de, det här är inte originalfälgar. Så sätter de, det vore ju lite roligt ändå. Men
ja, men det känns ju som att det skulle kunna komma.
Ja, det är nog Tesla då i sånt fall. Han verkar lite galen.
Skönt sätt.
Mm, på ett skönt sätt.
Men det är också lite där, hela den attityden kring sin egen produkt är lite speciell. Alltså. Men mm. det blir ju också väldigt...
Ja, det känns inte som att den Rolex, om vi tar Rolex nu, eller Omega eller Breitling, om jag skulle äga en sån, den är ju inte riktigt min.
Nej, eller hur? Eller
utan
hur?
Jag bara förvaltar den lite fint.
Mm, behåller den ett tag.
Det är en fadder lite grann, nu tar jag hand om den här. Och sen så bestämmer klockmärkena hur jag ska göra sen. Nej, men, ja, lite komiskt så, men samtidigt så kan man väl se klockor som ett hantverk och då ska man väl gå dit och kladda, kanske. Jag kan kanske lite hålla med om det.
Ja, men om man ska vara helt ärlig så är ju faktiskt de flesta klockmärken, åtminstone de som agerar på massmarknaden, om det är hantverk, då är sådana här printade Monet-posters också hantverk.
Jag försöker säga något fint här.
Det är massproduktion. Det ska vi inte.
Det är 1 miljon klockor om året som Rolex gör.
Ja. Det ska vi inte leka till.
Men man får ju tänka, nu är det hela. Man får tänka lite historik också, att det är anrikt och hej och hå.
Absolut, absolut. Vi har kört på den här Heidelberg-printen i 60 år. Mm. Nej, men jag, det är klart att... Och jag menar det faktiskt inte som någonting nedsättande. Utan jag tänker faktiskt snarare så här, det kan fortfarande vara väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt attraktivt och väldigt, väldigt kul och jättemycket positiva grejer även fast det är massproducerat. Så det behöver liksom inte vara, en dålig grej att det är någonting som massproduceras. Men det är okej att vara transparent med att det massproduceras, tycker jag. Så. Mm. Eller?
Nej, jag håller med. Jag är mer tillbaka på original. Men jag är ju 70-talist också. Då allt ska vara original. Den gamla Volvo jag kör, det finns ingenting utbytt på den annat än delar som har gått sönder.
Men där är jag likadan. Jag gillar också, jag är också 70-talist. Jag älskar också när det är liksom... Jag kan inte ens ha... På en klocka till exempel.
Byta armband.
Nej. Jag kan byta armband, men jag är ingen
stor... Jag är inte konsekvent här, känner jag överhuvudtaget. För jag har ju kanske bytt armband på en bara för att spara armbandet.
Ja.
Nu har jag ju inte den klockan kvar. Men jag är inte konsekvent, känner jag. Volvo är jag konsekvent.
Men jag är ingen stor kund hos Hirsch till exempel. Även fast Hirsch är jättebra band om du ska namedroppa någon bandtillverkare.
Mm.
Just för att jag känner så här... Nej, alltså... Det ska inte vara Hirsch-band på en...
Men där är ju också... Nej... Men det är väl också någonting som är lite, eller nytt ska jag inte säga. Frågan är hur många som köper klockor idag som faktiskt använder dem. Eller som lägger dem på hyllan som så, investering.
Ja, så kan det vara, absolut.
Det är
absolut.
Inte bra för Hirsch då, även om de gör väldigt bra grejer.
Ja.
Men det är nog också en, jag ska inte säga trend, men ett nytt sätt att äga klockor.
Men när det är med investering, att det är liksom inte det lite grann den här allmän investeringstrenden, att det finns
och nu faller vi tillbaka dit. Det är det som är det farliga. Många tror sig kunna göra ett bra klipp och är oaktsamma i den privata affären med den luriga skurken på andra sidan.
Mm.
Man blir förblindad av att tjäna 100 000 eller vad det kan vara för någonting.
Mm.
Och då går det snett.
Det är det bästa smörjmedlet egentligen också för liksom en så här kopiemarknad.
Mm.
Just det här att det finns möjlighet att göra klipp. Liksom att man kan göra snabba pengar ganska enkelt.
Det är en varningsfras för oss internt. Det är när en kund kommer in med en jättefin klocka och säger jag behöver bara. Och så kanske de bara behöver låna 10% av vad vi erbjuder.
Mm.
Det är en liten varningsklocka för då kanske du inte behöver lämna in just den. Nu kanske du bara har den varan att lämna in till oss.
Mm.
Men det är en fras man ska passa sig lite för.
Ja, det är lite
och det som vi också, det som jag glömde nämna, det som vi också, man får ju tala med kunden. Det vill säga om kunden kommer in och ska lämna in ett föremål.
Mm.
Och är det då dyrt, ja, då vet de ju allt om den varan.
Mm.
Om det nu är en eller vad det kan vara för någonting, men en specifik klocka då vet de ju vad är det. De vill ju gärna berätta vad det är för urverk. Hur har de köpt klockan? Jag menar, de riktiga proffsen blir erbjudna att köpa en Daytona. Inte köpa den begagnad, utan blir erbjuden. Vill de gärna förmedla det?
Mm.
Och vara lite extra viktig då kanske. Kommer in en person och lämnar in en vara och inte har en susning om vad de lämnar in. Likväl, och det kan man då dra parallell till om du skulle köpa återigen privat eller hos någon annan. Fråga personen om vad det är du köper, även om du vet det själv. Men har den personen koll?
Mm.
Jag har fått den av en kompis. Eller jag har köpt den på den här plattformen. Eller gamla, vad heter de? Gula tidningen, eller kom inte ihåg vad den hette.
Gula tidningen.
Jag har köpt den i Gula tidningen. Det är ju inte legit för någonting. Bra tidning för övrigt, mycket text.
Ja, nu fick man ju så här flashbacks till barndomen. Gula tidningen.
Mm. Och då var det inte ens bilder. Och då där köpte man ju hejvilt.
Radannonser.
Volvo 740, 85, GLE. Jag såg den i Gula tidningen.
Du gillar dina Volvos?
Jag kör Volvo, inte Saab. Nu, de gick ju konken.
Du har två Volvo-frågor. Vi kan ju avsluta med det.
Mm.
Två helt så här irrelevanta egentligen i sammanhanget Volvo-frågor. Är Volvo 940?
Världens bästa bil.
Världens bästa bil.
Var jag. 945 LT. 98, den sista modellen tror jag.
Ja.
Världens bästa bil. En slöturbo, drift på vänster bakhjul, men vilken bil.
det är så va?
Så är det.
Volvo V70, den som kom innan man bytte karossen till den här lite semmelkarossen. Den fortfarande burken, den som såg ut som en 850.
Men är det T-gul kaross? Nej, det var 850.
Ja, men när man bytte namn på 850 till V70.
Ja.
Och så kör man den några år.
Ja, och är det den som heter N i slutet? Jag har faktiskt haft en sån.
Är det den sista riktiga Volvo?
Nej, det är den jag har. Jag har en V70 från 2015. Den sista fyrkantiga. Sen kom ju V90 med den sneda bakluckan. Då har man ju förstört allting.
Ja.
Det är den sista riktiga sosse-containern, eller vad sa man?
Yes,
ja. Och jag kommer aldrig göra mig av med den. Du kan packa allt.
Sista Volvo-frågan då.
Mm.
Jag fick ungefär år 2000 fick jag erbjuden om att köpa en Volvo 240 GLT 93, sista årsmodellen.
Mm.
Som hade gått 1500 mil.
Mm.
Och stått i garage. Jag fick köpa den för 20 000 kronor.
Det gjorde du, hoppas jag.
Nej, jag köpte den inte. Men det är dumt av mig.
Om den var mörkröd eller maronröd?
Den var röd.
Ja.
Var den?
Det var ganska dumt.
Det var dumt. Det är ett av de få bilköpen jag kan ångra.
Bra säten i den. Tjocka, fina. Dåtiden, ganska snabb motor faktiskt. Ja. Men om man då sänkte den lite grann så blev det ju riktigt häftigt. Men jag, alltså, jag är inte så påläst kanske, men 150 om den har gått under 5000 mil. Säkert.
Det är inte bara Rolex-klockor.
Och då får du lite klassisk blårök från avgasröret så det luktar lite gott i garaget.
Ja. Får se när någon kommer in med en kopia på en 240.
Bra klockor också i de bilarna som satt i mitt konsolen, höll sig i mitten av instrumentpanelen. Fyrkantiga, tydliga.
Just det.
Gick aldrig sönder.
Nej.
Det var det sista som gick sönder, om vi ska avsluta med klockor då.
Då tackar jag dig, Jimmy, för de visdomsorden om Volvo.
Tack.
Tack så mycket för att vi fick komma och prata kopior. Lärorikt och intressant som alltid.
Ja, nej men tack själv. Trist att vi behöver prata om kopior, men det är väldigt viktigt att det kommer ut och att vi får stopp på det.
Ja, definitivt. Samverkan och transparens är ju två bra sätt att liksom, samverkan, kunskap och transparens. Det låter lite som en sån här
valfläsk.
Valfläsk, nej. Låter, jag känner mig mer som sån här, du vet att det här råder rönprogram på tv på 80-talet. Så där, samverkan, transparens, kunskap. Faktum är att de tre sakerna är faktiskt ganska viktiga.
Ja.
Och det är väl också det enda sättet kanske att kunna få bukt på problemet. För det är ett problem. För det är väldigt många, eller många, men det är ett problem. Ett reellt problem. Och det är folk
300 miljoner om året problem.
Ja. Mm. Nästan en halv miljard.
Mm. Eller var det två?
Jimmy, stort tack för att vi fick pratas vid även idag.
Tack själv.
Och på återhörande. Tack också till Sofina Pantbank, för det är faktiskt ni som sponsrar det här avsnittet.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.